Det mandag 23. august 1993. Klokka 19.30 får politiet i Kiruna en telefon. Den kommer fra Per Johansson. Han var med faren sin, Lennart Johansson, som var fører på turistbåten på Tornetresk. Han forteller at de har funnet en nordmann stranda på ei øy, og at en annen nordmann skal falt ut av en båt og drukna. Han Lennart lever ikke lenger, men sønn Per Johansson forteller her hva som møtte dem denne mandagskvelden for 30 år siden.
Vi kom fra et ställe som heter Djupviken, där vi hadde hämtat upp gäster då för att åka tillbaka till Abisko med. Och då passerade vi den här ön som ligger i en liten vik då. Och på stranden stod den en man och vinka. Och min far tyckte det såg så märkligt ut. Även om man brukar hälsa på varann och så vidare. Men han vinkade på ett sånt sätt så det var som inte en hälsning.
Det var liksom något mer.
Han ville någonting. Och det här var ju dock före mobiltelefonernas tid. Så vi vände runt, gick i land på den här ön och frågade vad han ville egentligen. Och då började han berätta att de hade haft bekymmer med sina hundar och tält och att hans kompis hade drunknat och eller ramlat i vattnet, inte att han hade drunknat, han hade ramlat i vattnet och han hade inte hittat han och så vidare. Så vi sa att vi säger väl till när vi kommer tillbaka till Abisko. Och så ser vi till så att det kanske kommer någon och hämtar honom då, alla hans grejer och så vidare. För vi kunde inte ta med honom eller hans tillhörigheter just då.
För det var fullt i båten?
Båten var full.
Men hur såg det ut på stället?
På stället fanns det en deras campingplats där de hade haft sitt tält. De hade typ en lavvo. Och så ställningen till lavvon var kvar. Men tältduken hade brunnit. Mycket av deras utrustning, sovsäckar och så vidare, det hade också brunnit. Och från början tänkte man om det var lite märkligt. Så, men det kan ju ändå. Det är inte första tältet som brinner.
Hur länge sedan brann hade varit? För det här var en måndag, docker uppdagade han.
Det skulle ha varit dagen innan, typ söndag eller söndag natt eller någonting sånt där.
Natt och söndag?
Ja. Svårt, jag kommer inte ihåg exakt när, men det var ju alltså i närtid. Men vi var inte första båten som passerade. Det hade varit en båt innan, men då vinkade han också bara. Men den som båten passerade, de trodde han hälsade bara, så de körde bara vidare.
Okej. Okay. Och för den här öja, den ligger så långt från land att man, om man inte har båt så kommer man sig inte bort därifrån?
Nej, man simmar inte till land.
Det blir för långt.
Det är för långt och för kallt.
Ja.
Och sen även om du simmar till land så är det kanske 2 mil att gå till landsvägen.
Okej. Okay. Så det är inte så lätt att få varsla då?
Nej, jättesvårt.
Men i en av artiklarna jag läste så stod det att han hade brukt en sån startpistol eller något sånt och skutt i luften.
Ja, kommer du ihåg det? Det kommer jag inte ihåg någonting om.
Nej.
Det kan han ju ha gjort innan vi kom, men det vet jag inte.
Fortalte han vem det var som hade försvunnit?
Det kan han ha gjort, men vi reflekterar nog inte över det då, utan det var mest att vi säger till när vi kommer till Abisko så får du på något sätt hjälp därifrån.
Ja, för då ringte dockor till polisen i Kiruna.
Ja, precis.
Svensk politi reagerar raskt. De rekvirerar ett helikopter och en av de två som är med är insatsledare Lars Lundbäck. Han husker den här kvällen gott. Här fortäller han vad som mötte dem då de kom fram till öja.
Ja, jag jobbar ju som polis i Kiruna och var yttre befäl. Och vi fick då meddelande från Abisko och Lennart Johansson att det hade skett en olycka i Björkholmarna på norra delen av Torneträsk. Och vi flögs dit med helikopter, jag och en kollega, och träffade på genomblöt, rädd och hade med sig hundar på ön och berättade att hans kamrat Terje Tobiasen från Narvik hade drunknat. Och därav följde då en mängd med utredningar och förhör och så vidare. Men det första var ju att få torr, få honom till stan. Så första dagen blev inte så mycket i utredningsväg, utan det var att få in honom på land tillsammans med de hundar som fanns på platsen.
Hur många hundar var det?
Ja, det kommer jag inte ihåg, men det var nog en 4-5 hundar i alla fall.
Okej. Okay. Men hur var vädret? Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
I och med att han var våt?
Ja, han sa att han hade försökt rädda Tobiasen och simmat ut i vattnet.
Med alla kläder på?
Ja. Och därav var han våt. Plus att det hade skett någon form av konfrontation i deras lavvo. Så att den var nästan uppbränd. Och då hade han ju inga torra kläder och så vidare.
Mm. Mm. Hur såg det ut på stället?
Ja, båten som de hade använt, den stod med motorn i botten och bara fören stack upp.
Var det långt från land?
Nej, det var en 15-20 meter från land. Men den kan ju ha drivit och så vidare, det visste vi ju inte då. Och sen så stod den här lavvon ganska mitt på ön som var delvis uppbränd.
Och då var väl kanske bagage också uppbränt?
Ja. Sovsäckar med mera.
Mm.
De hade ju haft sovsäckar även till hundarna.
Och det var uppbränt?
Ja.
Allt samma. Ingen mat, ingenting?
Nej, men det kommer jag inte ihåg om det fanns någon mat kvar. Men däremot såg vi att det fanns blixtlås efter sovsäckarna. Men oftast i sådana här tillfällen så är det räddande uppgifter som går först.
Mm.
Och sen får man då kontrollera efteråt hur det har gått till.
Så då tog dockor han med i helikopter till land?
Ja, till Kiruna. Sen var vi ju tillbaks dagen efter. Då fick han följa med och berättade exakt vad som hade hänt och visa på platsen där Terje hade ramlat i.
Vad förklarade han då?
Han förklarade med att de hade börjat bråka och Terje hade blivit förbannad i tältet och sen av någon anledning så om han drällde med fotogen eller vad det var, så säger de att det började brinna. Och då stack Terje ut ifrån tältet och försökte släcka. Och sen hör han hur båten startas. Och han springer då ut och ser hur Terje kör runt ön, först mot land och sen runt ön på andra sidan. Och där säger Terje ställer sig upp i båten och ska ta sig som en röjk. Och då vinglar han till och båten kapsejsa. Och
båten
sjönk.
Ja.
Ja.
Och då havnat här i vannet.
Ja.
Ja.
Och då säger han att han själv sprang ut och försökte rädda honom. I detalj kommer jag inte ihåg nu hur långt han kom ut, men det var hans historia, men att han var tvungen att släppa honom och simma tillbaks för att klara sig själv. Det märkliga var ju att båten var ju inte där han beskrev den.
Nej, den var en annan plats.
Ja, det var en annan plats. Tanken var väl kanske lite grann att den kan ha drivit med vattnet och vinden. Men när man undersökte platsen där så såg man inte några hack i botten efter att motorn då skulle ha studsat, utan den hade fastnat Och från där båten stod, ja, 15 meter från land, 15-20, så hittade man ena socka och en klocka, jag för mig, som tillhörde.
Fann du något spår efter Terje där?
Nej. Nej.
Ingenting?
Ingenting.
Men det var snack om någon stövla. Vem det var sina?
Ja, det kommer jag inte ihåg.
I framöver så skrev jag att jag funnit någon stövla i närheten av båten. Som stod på botten av vattnet.
Ja, det är möjligt. Men det är någonting som har farit iväg efter 30 år.
Ja, det är länge sedan.
Ja.
Fremover har fått tilgang på en del etterforskningsmateriale fra svensk politi. Her er det blant annet det som kalles en anmeldan. Den er datert 23. august 1993 klokka 19.35 og er ført i penna av nettopp inspektør Lars Lundbæk. Her står det at finnmarkingen og Terje Tobiasen dro sammen til den nordre siden av Tornetresk med en båt fra Tornehavn. De skulle opp for å trene sine 5 pointerhunder i forkant av rypejakta. De dro ut på innsjøen med en cirka 4 meter lang plassbåt, så den hadde en 4 hestekrefter stor Jonsson utbordsmotor. De slo seg ned på den nordligste av øyene og satte opp en lavvo midt på øya. Noen setninger er sladda, og så står det at de gikk og la seg lørdag morgen. Flere setninger er sladda, og så står det at finnmarkingen opplyste at han la seg ved 1-tida søndag morgen. Ved 3-4-tida våkner han opp av hundene bjeffe, og han ser at det brenner i teltet. Han fikk ut hundene og forsøkte å slite bort det som brant av teltduken og slukke ilden. Så hører han at Terje starter båten som lå ved stranda, og ser at Terje kjører med båten rundt øya. Han springer for å se hvor han tar veien. Det står videre at han ser at han Terje stiller seg opp i båten. Den er nå cirka 50 meter fra øya. Båten går så rundt. Terje faller i vannet. Og han ser at han Terje holder seg fast i en line som er festet til båten. Båten ligger nå opp ned i vannet med fronten over vannlinja. Videre så står det at finnmarkingen forklarer at han forsøker å få med seg hundene ut av Terje, at han fikk med seg en hund ut i vannet, men at hunden var kjapp med å vende tilbake mot land. Finnmarkingen begynner så å svømme ut mot Terje. Han opplyser at han klarte å få av seg støvlene og en jakke mens han tok seg frem. Det skjer i vannet mens han svømmer. Når han kommer frem så lar han seg til å hvile litt i fronten på båten, samtidig som han holder tak i Terje i kragen på jakken hans. Han forklarer videre at han ropte til Terje at han må holde seg fast i båten, og at Terje da skal ha svart «Vi klarer det her». Så er et helt avsnitt sladda. Det neste som står er at finnmarkingen ble funnet av en som kjørte forbi med sin båt, og det var altså båten Per Johanssons far førte. Det står også at finnmarkingen ikke hadde med seg mobiltelefon eller noe annet kommunikasjonsradio, slik at han kunne tilkalle hjelp. Fremover har gjentatte ganger søkt svensk politi om innsyn i avhørene med nordmannen. Det har vi fått avslag på. Det er kun den opprinnelige meldingen vi har fått tilgang til, og noen rapporter fra da politiet kom til stedet. Vi må derfor forholde oss til hva han selv fortalte i et intervju i Fremover til journalist Per Helge Berg den 26. august 1993. Det er bare dager etter at han Terje forsvant, og finnmarkingen som var med Terje på den turen er i dag død. Vi er derfor avhengige av skriftlige kilder for å få formidlet hans syn på saken. Og fordi han er død og ikke kan forsvare seg, så velger vi å ikke bruke navnet hans. Han var 32 år da dette skjedde, og vi vil derfor kalle han for 32-åringen eller finnmarkingen, for han var opprinnelig fra Finnmark. Til fremover sier han blant annet at han satte sitt eget liv på spill for å redde jaktkameraten Terje Tobiasen fra å drukne. Men av 20 meter fra land så tok kreftene slutt. Og for å overleve selv så måtte han slippe taket og se kameraten forsvinne i det kalde vannet. Da 32-åringen snakket med tidligere fremoverjournalist Per Helge Berg, var han tydelig preget av hendelsen. Det står at han skjelver på hendene og har rødsprengte og triste øyne. «Jeg har nesten ikke hatt blund på øynene. Det er samvittigheten som plager meg», forteller han, og sier at han bebreider seg selv for at han ikke klarte å berge han Terje. Han forteller at han ble venn med Terje gjennom en felles interesse for jakt og hund, og at han har kjøpt en hund fra Terjes kennel. Det var for å lære mer om kombinasjon hund og jakt at jeg ble med han til øya. Her kunne hundene løpe fritt omkring, forteller han. 32-åringen sier at de møttes fredag ettermiddag i Tornehamn. De dro ut til øya med båt. Det var en 15 fot stor, og den hadde 4 hestekrefters motor. De hadde med 5 hunder og stor opppakning, og det var rimelig fullt i båten. Han forteller at oppholdet ble så vellykket som forventet, men at det natt til søndag skjedde noe. Ved 3-tida var det brøntiløp i teltet. Han forteller at Terje etter det ville slappe av i båten alene. Han kretset et par ganger rundt øya. Plutselig reiste han seg i båten. Om det var for å få fyr på en røyk eller noe annet, det vet jeg ikke. Men plutselig slo en bølge mot båten, og han ble kastet over ripa og i det kalde vannet 50 meter fra land. Finnmarkingen forteller at bare bauen på båten stakk opp, resten lå under vann. Han forteller så at han prøvde å få med seg hundene ut i vannet, men at de ikke ville. Tanken hans var å få hundene til å dra av Terje et tømmert land. Men det var bare hans hund som svømte med, og etter 10 meter hadde han fått nok og returnerte. 32-åringen forteller at han svømte med klærne på, men at han fikk sparket av seg støvler og av seg jakka etter hvert. Da jeg nådde frem til Terje var han tydelig medtatt. Jeg tok tak rundt nakken hans og svømte sakte mot land. Så forteller han at 20 meter fra land så var han så utmattet at det svartnet for han. Jeg måtte slippe tak i Terje, og han forsvant med en gang under vann. Hvordan jeg klarte å komme meg til land, det husker jeg ikke. Jeg svimte av og kom etter en stund til meg selv blant store steiner i fjæra, forteller han. Sterkt nedkjølt og uten telt var det bare én ting å gjøre. Å legge seg i en sovepose og få de 5 hundene til å gi ham varme. Han sier det var øsende regnvær og umulig å tenne bål. Han forteller videre at han bygde en flåte av busker, men at han ikke torde å bruke den. Han forteller at han påkalte oppmerksomheten til han Lennart Johansson med å skyte 2 skudd fra en startpistol som tilhørte Terje. Han vinket også kraftig med ytterjakka. Dette var altså mandag 23. august for 30 år siden. Han var også dagen etter med politiet til øya for å bistå i letinga. Per Helge Berg spør i intervjuet 32-åringen om hvordan tankene har gjort seg når han blir sittende i dagesvis alene på en øde øy. I mitt tilfelle skyldfølelse. Jeg har analysert hendelsen utallige ganger for å finne ut hva jeg kunne gjort annerledes. Ulykken vil plage meg lenge, sier han. 32-åringen avslutter intervjuet med at det viktigste var at Terje ble funnet, og at han får en fin begravelse. Uten å røpe alt for mye, så kan jeg si at det ikke skjer. Men svensk politi setter i gang en stor leteaksjon. Mye mer om det får du høre i neste episode. I papirene jeg har fått fra svensk politi er det også en rapport som viser alt som skjer den 23. august 1993. Der står det blant annet at da Per Johansson ringte politiet, fortalte han at det fantes et nedbrunt telt på øya og en ensom forvirret mann med 5 hunder. Her står det også at han Per ble bedt om å dra ut til øya for å holde mannen med selskap til politiet kom til stedet. Per fortalte fremover at det gjorde han. Det blir rekvirert et helikopter fra Nordlandsflyg. Lars Lundbekk og Håkan Eriksson fra politiet i Kiruna blir med helikopteret. Klokka 20.25 blir en person kontaktet og bekreftet at det er Terje Tobiasen fra Norge som skal ha druknet. Hvem denne personen er, det vet jeg ikke, for navnet er sladda. Klokka 21 denne kvelden melder Lundbekk at båten ligger 20 meter fra land og at de må avbryte arbeidet. Men de skal gjennomta arbeidet så snart det blir lyst. De har søkt i en halvtime i vannet og besluttet å berge Tobiasen sin båt inn til Abisko turisthavn. På bildet fremover har fått ser vi at båten lå sanke, ikke så langt fra land da politiet kom til stede. Det er bare bittelitt av fronten på båten som stikker opp av vannflata. Klokka 22.10 forlater Nordlandsfly øya med finnmarkingen og 5 pointerhunder. De lander 22.40 i Kiruna. Politiinspektør Lars Lundbekk har også skrevet en rapport om det han observerte den 23. og 24. august. Her er et helt avsnitt sladda, men vi kan lese at ulykkesplassen lå 50-70 meter fra øya i østlig retning. Stedet der 32-åringen sier at han svømte i land, ligger ca. 75 meter unna der båten stod i bunn av sjøen da politiet kom til ulike steder. Han Lundbeck skriver at også under søken den 24. august, så har dykkerne beskrevet at motoren har gravd et lite krater i bunnen, der den har gått fast. Ikke langt unna der finner de et armbåndsur. Denne klokka blir etter hvert overlatt til 32-åringen. Så et helt avsnitt sladda, før vi kan lese at dykkerne fant et hundekobbel på tre hunder like ved krateret der båtmotoren stod fast. Du har nå hørt den andre episoden i podcastserien «Hva skjedde med Terje?». Mitt navn er Ann-Kristin Hansen. Vet du noe om denne saken, ta gjerne kontakt på e-postadressen anha-alfakrøll-fremover.no anha-alfakrøll-fremover.no. I neste episode får du høre mer om letearbeidet og hva politiet fant. Ubåtfører Birger Alstrøm og politi og dykker Roine Nordstrøm forteller blant annet om søket i Tornetresk.